Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Jobbar idag som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med Rigmor. Vill du presentera dig, Rigmor?
Rigmor Robert, och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Ja, och vi har ju haft vårt senaste avsnitt, tyckte jag var otroligt spännande och intressant. Jag tycker ju alltid våra avsnitt är spännande och intressanta, men sist så tror jag att det kanske kom nära också, för vi pratade om det här med att kunna hitta en bra terapiform efter att man har gått igenom kanske framförallt ett religiöst trauma, pratade vi om då. Om man varit med i någon sektlik grupp och så vidare, och att då hitta en terapeut som också kan förstå det religiösa, och att det enligt många av våra lyssnare inte alltid är lätt. Och så pratade du och jag om det, och vi har också fått ett mejl från en pastor inom frikyrkligheten som frågade, vad kan jag göra som har en begränsad utbildning inom det här området när det gäller terapi, ändå göra för att hjälpa när folk kommer till mig med de här frågorna och så vidare. Och det kändes som att vi var inne på väldigt viktiga frågor. Och jag tycker att de mejl vi har fått efter det också bekräftar det. Eller hur, Rigmor?
Ja, och det är ju, det var flera faktiskt som har skrivit och satt in sin egen situation i det sammanhang som vi försökte belysa. Men tänkte du på något mejl som du kanske vill ta som exempel?
Ja, men precis. Jag tänkte, för det vi pratade om ganska mycket, eller det du pratade om ganska mycket och jag frågade om, det var just det här med skillnaden på sektjaget och det äkta jaget, och hur man liksom, den här balansgången mellan de här två när man då går i terapi. Och då fick vi en lyssnare som ställde en jättebra fråga, därför att, och det var just det här utifrån att vi pratar om MI, eller som det heter, motiverande samtal på svenska då. Och ska vi se så jag hittar det här. Och då hade den här personen som skrev det här mejlet då lite beskrivit just att man förstår att det är viktigt att de här samtalen då lyssna och ställa icke-ledande frågor, så att den här personen kan själv liksom komma fram till och beskriva sitt sektjag och vad man har upplevt, trauman, minnen etc. Och så. Och sen då med hjälp av vad man kommer fram till när det gäller sektjaget, sen också närma sig det äkta jaget och hjälpa personen att själv formulera och hitta sitt jag, hitta mönster och så småningom bilder av sitt äkta jag, så att man hittar fram och hittar tillbaka. Och i det så använder du en bild, Rigmor, av att det, du skrevs, den här lyssnaren har beskrivit det så här: Rigmor, du hann påbörja en spännande mening om det gråtande sektjaget bakom stenen och att terapeuten då kunde råka ut för något explosivt. Men Rigmor blev avbruten i en cliffhanger och så fick lyssnaren aldrig veta vad detta var för något. Kan ni förklara? Mm. Så att den här gången ska jag inte avbryta det, utan nu får du berätta vad det här, vad händer, vad kan hända när man får möta det här?
Ja, alltså sektjaget gråter inte, utan sektjaget är en ganska tvärsäker del av personen. Så att
när du börjar där och förklara då. Ja, precis.
Ja, jag tänkte det. Så att, för att här pratar vi ju då om en människa som är i en beroendeställning och identifierad med att jag har hittat det rätta. Jag har fått någonting som är värdefullt för mig. Jag har gjort ett eget val. Vi har religionsfrihet, eller när jag var i det här skedet, när jag hade börjat resa till Zürich och var övertygad om att jag hade hittat vägen till en andlig individuationsprocess, och jag skulle ju bli, jaget skulle bli självet, som de sa där nere. Ja, det var lite samma grej.
Ja.
Ja, men då är inte den här personen alls tvekande, och dessutom har ju människan i en sån här, om det kan vara som en tvåmanssekt som jag kallar det för, när det är en relation där den ena personen är lite som en ledare, kanske har ett övertag genom sin ålder eller genom sina intressen, och den som är yngre tycker det här är spännande och man försöker att lära sig det. Eller som i mitt fall, att det var en analytikerutbildning där jag ville lära mig det här som lärarna kunde. Eller i ditt fall, det var de här pastorerna, de här ledarna som sa sig ha en direktkontakt med Gud.
Mm.
Och när man är lojal med det, då är man tvärsäker. Men det är ju också så att skulle du gå i dialog med någon utomstående, för i de här sammanhangen så har man ju det här lite spända förhållandet till omvärlden som inte har förstått det här. Så att man är misstänksam lite grann mot att komma för nära. Men om man ändå då har, om jag är en anhörig eller om jag är en vän eller om jag är en terapeut eller kanske som läkare, att jag har kommit nära den här personen.
Mm.
Så att den personen känner förtroende och man börjar prata, då kan man se när sektjaget, eller jag kan i alla fall se när sektjaget är framme. Det lärde jag mig redan med min farmor, som var en väldigt kristen, bokstavstroende kvinna ute på landsbygden i Östergötland. Att jag kunde se liksom när hennes öga ändrade uttryck när hon tittade på mig. Och så kom den här misstroende distansen, lilla kylan fram. Och så blev, rösten blev också lite kantig. Så hon som var så varm och glad och tyckte så mycket om oss barnbarn. Men plötsligt så var det den här rösten. Det lät inte likadant.
Nej.
Och det där att man liksom förnimmer, hoppsan, ja men nu är jag i kontakt med det här som är. Och då brukar jag vara, jag brukar försöka fortfarande, jag ljuger inte, för det ska man akta sig för. Man är uppriktig, men man kan hålla tillbaka saker som provocerar.
Just det.
Så att man liksom gör den här personen lite trygg igen. För då kan man se hur blicken slappnar av. Och hur den här spända överläppen får ett vanligt uttryck igen. Och rösten blir mjuk. Så man får en avspänd kontakt. Och då kan man närma sig med frågor. Det här, det är ett bildspråk när jag säger att ända bort i skogsbrynet, alltså nästan osynlig, så finns det en annan del av personen. Och det är den som är ledsen och sitter bakom en sten. Och den är verkligen bortträngd.
Ja. Det är den som är det äkta jaget egentligen. Så det,
ja,
det var precis tvärtom då. Det var inte sektjaget som satt bakom stenen, utan
Utan det är det äkta jaget.
Ja. Och
det är enklare för en person som har levt ett liv i ett, liksom varit sig själv och sen, som i ditt fall, gått in i en sekt och haft ända upp i tonåren i ett normalt socialt och religiöst för den delen sammanhang. Och som för mig, jag hade ett liv i Sverige och allting innan jag åkte till Zürich och kom in i den här gruppen. Men det kan också vara så att jag har som ett stort antal unga vuxna till exempel växt upp i Knutby.
Mm.
För vad vet de? Det här är, de ska liksom, de har också ett äkta jag som sitter och gråter billigt talat bakom den där stenen. Men de har aldrig lärt känna den, utan de har som ett uppdrag i livet att sakta och försiktigt försöka förstå vad är det jag känner spontant inom mig och vad är det som har inlärt av de vuxna. Och hur tänker jag? Vågar jag tänka så här? Nej, men jag kanske är så dum så det bara är bäst att jag går en utbildning och försöker stänga av det här jag försöker tänka själv. Och att liksom lära känna så att personen med hjälp av den här vännen eller medmänniskan eller i mitt fall terapeuten får försiktigt lära känna, och att man då kanske uppmärksammar de här kloka, lite unika funderingarna och berättelserna som kommer ifrån den personen, så att den genom mig, genom den andra, förstår, jaha, ja, det här är ju jag, och det ser Rigmor eller Emma eller den jag pratar med, och att det blir liksom en trygghet där någonting sakta men säkert kan växa fram.
Mm.
Men, och nu kommer det jobbiga, får jag kontakt med det här bortträngda jaget som inte har fått vara med, så kan man väcka väldigt starka försvarsmekanismer eller försvar i det här sektlika jaget.
Så är det, man, det som du, förlåt, för jag bara, var det det som du tänkte på när du sa just att, man, att det kommer något som är explosivt, att man kan få möta,
ja,
någonting
det
sånt?
Blir,
ja,
verkligen, och det var det jag menade med, ja, redan när jag var liten och såg det här hos min farmor, att jag vill inte att hon ska bli arg på mig. För det är, ja, det man möter. Man kan möta aggression. Men man, det behöver inte vara att man får skäll. Det kan också vara kyla. Hon vänder sig bort. Du kan alltså få att den här personen känner, nej, jag vill inte prata med Rigmor. Jag lämnar det här.
Mm.
Ja, ska jag gå i terapi så går jag till någon annan som förstår mig.
Får jag så bara att, fråga för att förstå?
Ja.
För jag tänker så här, när man då börjar närma sig det här äkta jaget bakom stenen, så,
ja,
är det så då att sektjaget på något sätt, om man tänker att det är två personligheter som nästan konkurrerar med varandra, så blir sektjaget hotat utav det äkta jaget, ja, och då blir det blir explosivt på grund av att det. Förstår du vad jag menar?
Jag tycker det är jättebra att du förtydligar.
Mm.
För det som hotar, det är ju en hel världsbild.
Mm.
Som sektjaget står för. Men det är också en självbilden hos den personen som den har byggt upp. Och det är också bilden av medmänniskor i det här slutna sammanhanget. Om det är en parrelation, en dysfunktionell familj, en sektlik grupp eller församling. Ja, men om tvivlet och ångesten och ångern och längtan tillbaka till vänner från förr och familjen. Och längtan till en utbildning eller gå tillbaka till att vara med, ja, sporten eller hästarna eller vad man kan ha tyckt om. Ja, men om jag släpper fram det, då kommer ju gruppen att vända sig emot mig. Och jag kanske inte har kvar kontakt med mina vänner från förr. Jag kanske inte tror att min familj vill veta av mig. Eftersom jag har pratat illa om dem och varit otrevlig. Och nu, om jag släpper fram det här, då får jag inte vara med i den här gruppen heller. Men vad har jag då? Mm. Så att då rämnar, och det är det man beskriver som känslan när man har lämnat ett sånt här slutet sammanhang. Att man är liksom ingen, och man har ingen. Man stiger ut i en fruktansvärd tomhet.
Ja.
Och den kan man ju försvara sig emot, så att man liksom klamrar sig fast vid att det här är ändå, det är rätt, det är... Man liksom kämpar själv emot den här lilla rösten som sitter där borta. Och som nu, om det är terapisituationen, Rigmor börjar påminna mig om.
För jag tänker som anhörig i det här läget.
Ja.
Kan man... Jag tänker åt båda hållen. Eftersom jag på något sätt, jag har ju varit i änden av att ha varit en sektmedlem som kommer tillbaka. Och jag har ju också haft anhöriga som har mött mig. Så att jag, och jag tänker när du berättar det här, så kan jag, dels så kan jag tänka så här, att vad kan man tänka på som anhörig i det här läget? Då kan man ju övertyga, tänker jag då, den här personen som kommer tillbaka, att nej, men vi finns för dig, och så vidare. Samtidigt så kan jag också tänka, vilket jag har fick tänka i början när allting sprack, att jag kan inte bara ta för givet att alla som har funnits runt omkring mig tidigare bara ska säga, åh, nu är du tillbaka. Nu gjorde de flesta faktiskt det, därför att de var fantastiska. Men jag hade ju också kunnat faktiskt med rätta fått att du lämnade ju faktiskt och har faktiskt struntat till oss och inte velat under många, många år varit med oss. Så, och nu kommer du tillbaka. Alltså, förstår du att det... Ja, det är inte enkelt.
Det är inte enkelt, och det här är ju vad som händer. Först kan de anhöriga bli jätteglada och vara skönt. Men sen har ju de sin uppdämda frustration.
Ja.
Och där är det viktigt att man inte säger de här orden. Hur kunde du?
Ja,
men kunde du vara så och så? Och gör? För att det kanske man inte orkar med när man är... liksom hudlös som man är. Man är så naken och utblottad och har ändå så mycket skuld över det här, och man skäms också över sig själv, och man märker att omgivningen har tyckt att allt det här var liksom obegripligt.
Mm.
Och att då få höra hur kunde du och hur tänkte du, det är för jobbigt. Så man får försöka att lägga band på det. Det är verkligen mitt råd.
Det kanske är till och med så att man som anhörig också måste samtala med någon för att få lätta på trycket, så att man inte släpper ut det på fel ställe.
Ja, kan vara bra faktiskt.
Ja, ja, men jag tänker det. Jag vet ju flera anhöriga till oss som fanns i Knutby som själva fått gå i terapi för att kunna hantera. Ja, både under tiden men även efteråt. Det kan väl vara klokt att förstå. Att man själv kanske också behöver hjälp. Ja.
Och sen, vi hade faktiskt en av våra lyssnare som också befinner sig i den situationen. Som har skrivit till mig efteråt och reflekterat över det här med motiverande samtal. MI som du nämnde här. Att i hopp om att den här anhöriga snart kommer att ta kontakt. Nej, men att inte tala om att nu gör vi så här och du borde göra det där, utan att förstå att den här personen behöver träna upp sitt eget initiativ. För det är också det som har suttit bakom den här stenen, att man har liksom varit så följsam och vant sig vid att vara följsam inne i den slutna miljön. Och då är det lätt att när man kommer tillbaka kanske till familjemedlemmar, att man av bara vanan, av bara farten, försöker vara följsam där också.
Mm. Just.
Och sen så hade den här lyssnaren tagit fasta på att vi sa att när man pratar med mig, Rigmor, i terapi, så brukar jag säga att det är helt okej att ändra sig med mig.
Mm. Just det.
Och då har man den här... Det har att göra med att det är en tidsförlopp, det är en process. Man kommer inte ut ur ett sånt där sammanhang och så är man plötsligt glad att vara fri. Och så fortsätter man i den nya friheten. Utan man har en process som tar tid. Och då kan man behöva gå igenom de här faserna som vi kallade reaktionsfasen. När man är jättearg och ledsen och inte alls i balans. Och, och kanske som du sa, man kan behöva häva ur sig vad man har känt och hur upprörd man är. Och sen lite senare så kan man börja titta på sig själv och komma ihåg att, men hjälp, ja, vad gjorde jag den där gången? Och hur vad tänker de om mig nu? Och ja, det fanns ju faktiskt de som hade det, var underställda mig också. Och hur var jag då egentligen? Så att man är beredd på att den här personen får svaja lite hit och dit.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänker när du nämner de här olika faserna som vi gick igenom sist. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Eller nyorienteringen. Då tänker jag också på en annan fråga som vi har fått från en lyssnare. Om vi känner att vi vill gå vidare med det.
Mm. Mm.
Ja. Därför att då är det en kvinna som har skrivit till oss och frågat om det här med förnekelse och förträngningsmekanismer och så vidare. Hon har skrivit så här: jag skulle så gärna vilja att ni tog upp det här med förträngningsmekanismer och den inre resan för att våga vara sann mot sig själv. Det kan göra så ont att bli fri från en kvävande verklighet att psyket till nästan varje pris försöker skydda sig mot det. Mig kostar det nästan livet. Som sagt, ta gärna upp och förklara mer kring just det här uppvaknandet och förnekelse som det innebär att gå igenom processen att bli fri från en sektlik och kvävande tillvaro. Jag tänkte du var inne lite grann på det här att man faktiskt har olika sätt att hantera efterloppet och vad som man har varit med om på olika sätt. Och det här med förnekelse eller för, ja, egentligen olika mekanismer för att kunna hantera det. Kan vi titta på det lite gärna?
Ja, men jag tycker det är jättebra. Det hänger ihop med det vi var inne på nu. Freud tror jag det var som döpte det här till försvarsmekanismer. Alltså ens eget jag eller ens självbild orkar inte ta in allt eller för mycket när man har varit med om någonting som både är traumatiserande och som har gjort en själv osäker och svag och där ångesten ligger väldigt nära. Och när ångesten tar över då blir det ju bara kaos av allting. Så för att hålla ihop sig själv så kan man behöva liksom bara lägga saker och ting åt sidan. Trycka bort, bortse ifrån, förneka saker och ting.
Mm.
Så att jag tycker att den lyssnaren har beskrivit någonting och man anar hur allvarligt det var i hans eller hennes fall när det nästan kostade livet.
Mm, verkligen.
Nej, men om vi tar bort trängningen först så kan man ju säga att det var ju det jag beskriver med att någonting har trängts bort. En del av en själv är så bortträngt så att det måste sitta billigt talat som bakom den där stenen.
Ja.
Och liksom knappt törs titta fram. Då är ju det, den här delen av en själv verkligen bortträngd. Men då kan man jag tror inom den psykodynamiska terapin och psykoanalysen så tror jag man har ett 20-tal exempel på hur sån här bortträngning går till. Så menade du, Emma, att vi skulle ta upp några exempel på hur...
Ja, men jag tycker det vore jättebra att ta upp lite olika, för några kan man ju ganska lätt tänka själv bara sådär logiskt, men det finns ju så många olika sätt att hantera smärta, sorg och förlust och allt vad det nu kan vara för skuld och så vidare. Och ja. Ibland så kanske man inte själv ser, men om man får det förklarat så kanske man kan känna igen, tänker jag också själv, vart man är någonstans och vad man gör av saker för att, och därför lättare kunna hantera det. Så jättegärna, tänker jag.
Vi kan ju börja i motsatsen.
Ja.
När man inte tränger bort, när det blir precis tvärtom. Det kan man se när man har drabbats av en depression. Då kan man se hur människan liksom läcker in mer skuld än vad som är hans eller hennes eget. Så man kan känna att nej, det var mitt fel att det där hände. Det är liksom mitt fel runt omkring, närstående, men kanske till och med världshändelser. Så att skuldkänslan är som ett övermäktigt täcke som bara faller in över en själv. Så för att inte gå in i den här självförintande processen som man kan uppleva en depression att vara, så kan man istället försöka stålsätta sig. Och det kan man göra då med att man helt enkelt förnekar någonting som har hänt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Menar du förneka att man helt enkelt inte vill kännas vid det fast man egentligen vet om vad som har hänt? Alltså det är inte så att man har...
Jag kan ta ett riktigt ett övertydligt exempel.
Ja, gör det.
En dag när vi vände på huvudet utanför vårt hus där vi bor, min man och jag, fick vi se min ljusblå Ford komma rullande ner för backen. Du vet att vi bor i en slänt.
Ja.
Och den stannade med ett brak mot körsbärsträdet som stod där. Och då öppnades dörren och ut kom våran tvåårige son. Och så sa han, det var inte jag.
Den är ju underbar.
Ja,
tydligare så kan det nog inte bli, va?
Nej, jag menar, och det där kan man se liksom även hos en vuxen människa.
Ja.
Och ett enkelt exempel på... Nu är jag en 70-plussare, så jag är en äldre människa. Och det är många av oss som håller på att bli äldre som känner att nej, men jag är inte... Då kan man liksom förneka sin verklighet. Och då minns jag en av mina patienter. Det var när jag var företagsläkare. Och så berättade hon, vi var i samband med en hälsokontroll och så pratade vi lite medan jag gjorde anteckningarna. Så berättade hon lite skrattande att hon och döttrarna i familjen hade skrattat därför att pappan i familjen, mannen, han var väl då 50-årsåldern. Han hade stått framför spegeln och så hade han putsat lite på ögonbrynen så här. Och så hade han sagt så här, jag ser på mina kompisar nu att de börjar bli äldre. Liksom. Det syns ju i ansiktet och kroppen och allting. Men så putsade han lite på ögonbrynen och så sa han, det är lustigt men... Det är som att åren inte biter på mig. Och så såg han. Och så skrattade hon lite grann åt det här. För att. Och jag fick ett hugg i hjärtat. För jag vet att det där. Det låter så typiskt. Att nu kanske han hade varit i en förnekelse. Där han också fick bekräftelse. Och då är ju den här mannens farliga ålder. Och jag vågar säga att den är lika farlig för kvinnor. Nu för tiden i alla fall. Och mycket riktigt. Ett par veckor senare så kom samma kvinna instörtande akut till mig. Ingen tid beställd och storgrät. Och då visade sig att mannen hade inlett en otrohet på sitt jobb. Men just det här liksom att man tänker att ja, att bli äldre, Det kan ju vara smärtsamt. Det är ju intressant att vara äldre. Om man får vara frisk är det ju faktiskt jättespännande. Men det är också en period av livet där du befinner dig, Emma, som är förbi. Och man har inte lika lång livstid framför sig och allt det där.
Mm.
Och då kan man se förnekandet i ett sånt enkelt. Men man kan ju också se det när man krockar sin bil. Även om man inte är en tvååring som har satt sig vid ratten. Utan även om man, att, nej men det var inte mitt fel.
Mm. Ja, det där finns nog i alla olika typer och varianter. Det tror jag nog. Men när det gäller just såna här allvarliga situationer. Om man säger där man har varit inblandad i en sektlik grupp. Eller i tvåmanssekt och så vidare. Kan man till exempel, tänker jag då, förneka... Är det framförallt man förnekar att man själv har varit den som kanske varit utövat mot någon annan saker och ting? Att man själv har varit bidragande och orsak till andra mått dålig?
Mm. Ja, man kan förneka i bägge positionerna.
Ja.
Den som har haft ett förövaraktigt beteende kan förneka det. För det här var ju vi bägge två. Mm. Den som har utplånat sig själv, vilket faktiskt brukar betyda att man försätter, om det finns barn i sammanhanget men också sina anhöriga utanför, att man försätter ju dem i ett dilemma när de ser att man inte mår bra. Och de undrar, hur kan vi hjälpa till? Alltså det finns ett förnekande även i att man har gjort fel fast man har varit i underläge.
Mm. Just det. Ja, och jag tänker också att det kan vara att man kan också förneka att man har varit ett offer, för man vill liksom inte hamna i den rollen. Utan man kanske, jag vet inte, det kanske inte kallas för förnekelse då, det kanske snarare handlar om att man...
Jo, men man kan bygga upp en självbild som inte riktigt är realistisk. Att man, det är en annan del i bort de här försvarsmekanismerna, att man... Istället för att se verkligheten så drömmer man iväg i en slags dagdrömmeri om att man har vissa gåvor och att man kanske är följare till någon influencer eller någon kändis och att man försöker leva sig in i, nu är nog hon ledsen och nu kanske det är en separation på gång där. Alltså man flyr in bort ifrån och om man nu är en sektledare som i Knutbysekten, ja men min sektledare tänker, min man är kär i en yngre och mycket vackrare kvinna än jag, men jag kanske är omtalad i Bibeln, det kanske är Jesus själv som älskar just mig. Alltså att man flyr in i en lite så här grandiosa drömmerier bort ifrån en verklighet som man inte orkar och vill ta in.
Nej, just det. Ja, intressant. Så dagdrömmeri kan man kalla också som en typ av försvarsmekanism också. Att man...
Ja, det tycker jag absolut. Att man sitter med sin mobiltelefon eller med sin dator och tittar på någon kändis som man gillar och föreställer sig att man är en till stöd eller så för den. Eller, istället för att ta itu med sitt eget.
Ja. Men jag tänkte också det här när man förnekar och eller bortträngning eller dagdrömmeri eller de här bitarna, så måste det ju vara ganska svårt för de som finns runt omkring att hantera det. Och då tänker jag som terapeut, hur hanterar man det? När man kanske får möta men helt enkelt försvarsmekanismer hela tiden.
Alltså jag har ju stor hjälp, tycker jag, av att jag har varit så intresserad av sömndrömmar, motiven i sömndrömmar. Så när jag frågar ju ofta, har du haft någon dröm? Det är faktiskt inte alls alla patienter, klienter, människor som tycker om och som tycker det är meningsfullt, men många har tyckt att det har varit intressant. Och då ja, men om man ett klassiskt drömmotiv som de flesta har haft eller kan minnas, det är de här förföljelsedrömmarna. Man springer och man springer i en korridor och man kommer inte undan den här förföljaren. Och det kan vara en läskig man eller kvinna, eller det kan vara ett vilddjur eller ett monster av något slag. Och man springer och man springer. För man kan inte springa bort ifrån en del av sig själv. Och då är det väldigt vanligt att den här personen säger till mig att det är precis som jag kände i drömmen. Det är precis så jag känner med min chef eller min exman eller någon annan eller min pappa eller någon och så vidare. Och då tolkar man sin dröm på det objektiva planet. Eller hur? Som om drömmen förtydligar något. Men man kan också försöka, en annan hypotes är att drömmen visar i bilder delar som alltihopa är delar av en själv. Och då brukar jag säga så här om den här, ja men den här som förföljer dig i drömmen och som påminner dig om någon. Kan du beskriva för mig mellan 5-10 ord hur den personen är? Och du vet, då får jag höra, han är oberäknelig och han är självisk liksom. Och han ska bestämma hela tiden. Och jag bara känner, och man känner sig nedtryckt och hånfull. Ungefär så kan den här personen säga då.
Ja.
Och då tar jag samma ord och så säger jag så här. Tror du att finns det någon runt omkring dig själv som skulle säga om dig så här att hon eller han då är hånfull och trycker ner och vill bestämma och så vidare. Och så jag använder samma ord och så. Och då får jag ofta vara med om någonting som är faktiskt väldigt gripande. För då är det som om hela blicken vänds inåt den här personen. Och jag har nästan inte varit med om någon gång, vad jag kan minnas nu, att någon har sagt, nej, det har aldrig hänt.
Nej.
Utan ofta så är det nästan som en flämtning. Jag tror min syster skulle säga just så. Eller, ja men min äldsta son, han sa faktiskt nästan så. Och då har man hittat den här skuggsidan av sig själv. Och fått liksom lite koll på. För det här är ju också vad vi kallar en försvarsmekanism. När man projicerar. Så de här dåliga sidorna eller de här nackdelarna, man har inte ögon i sin nackdel. Nej, men man ser ju verkligen den här personen som man känner att man är i konflikt med.
Ja.
Men när man ser att någon annan kan se det hos mig själv. Ja. Och då är det igen timing. För går jag för snabbt in i, när en person är i reaktionsfas till exempel i samband med en livskris, då kan inte han eller hon ta in en sån kommentar eller en sån reflektion om sig själv. För man har liksom inte den styrkan då att också ta in någonting som är jobbigt som rör en själv och ens självbild och beteende. Men när man har kommit över i bearbetningsfasen, då har jag väldigt stor glädje av de här, egentligen alla slags drömmar som vi kan prata om. För att det är som om själen skapar bilder som uppstår i sömnen. Och som på något plan visar hur det känns att vara den här människan just nu. Och då är det inte jag som kommer och påstår saker och ting, utan då kan vi reflektera över någonting som kommer ur den personens eget inre. Och som kan leda till självkännedom. Och självkännedom, det medför liksom att man också får lättare att se och leva sig in i de andra som det de är. För man liksom hakar av de här projektionerna. Att den är jättebra, men den där är jättedålig.
Nej, men jag nickar nu, ingen som ser mig, men därför att jag känner faktiskt igen det där ganska väl jag tänker faktiskt i våra samtal, Rigmor, för att bli lite personlig. Jag vet att det var tillfällen när jag har delat drömmar just med dig som jag nog inte hade någon tanke på att det skulle kunna vara betyda någonting som gjorde att det kanske hamnade till slut i att jag behövde se vad jag hade gjort mot någon annan och gå ett varv till och se till att göra rätt gentemot den personen. Men det gav ett fantastiskt resultat i slutändan för att det befriade både mig och den andra. Men ibland så behöver man hjälp, som du säger, att se det på ett sätt som gör att man inte drunknar i det.
Ja, men det är ett bra exempel vad du säger, och jag vet situationer som och där är också krävs ju, ja, det är ju roligare att komma till en vän eller en psykoterapeut när man istället känner att man får tröst och man får trygghet och man får förståelse. Och sen, när, ibland så är jag ju då jobbig i de där fallen primärt. Ja. Men ja. Som du säger, men det är inte jag som har gjort det jobbet. Det är ju du som har gjort det jobbet. Och det beundrar jag ju dig i de lägena för.
Ja. Nej, men man behöver hjälp att kunna se det. Det är väl det, tänker jag.
Ja, det är
jag.
Det, vet du. Ja. Men, och den, en person då, om vi nu tar drömmen som hjälp, som står bredvid och tittar på ett drömmotiv. Jag kommer ihåg en gång, utan att vi går in på sammanhanget, men jag kommer ihåg en drömbild som du hade som var så stark. När du i drömmen skulle lyfta på en lucka i golvet.
Ja.
Men den var så tung så det gick inte.
Ja.
Och då la du dig, om jag minns rätt, och somnade i drömmen. Så att du, alltså när man i drömmen drömmer att man somnar för att någonting var för tungt. Och då tänkte jag att det här som finns under golvet, det kommer nog upp senare. Och när det senare kom upp, då hade du liksom gått vidare så långt i din process. Så då kunde vi prata om vad som fanns i den där nedervåningen. Och det var det som ledde dig till reflektioner runt saker som du sen redde upp i vakenlivet.
Ja, precis. Nej, men det är faktiskt fascinerande att se hur man kan både få hjälp och hjälpa sig själv genom att se saker via sitt undermedvetna. Ja. Sina drömmar.
Så det är äventyrligt.
Det är det faktiskt.
Spännande sätt.
Det är häftigt. Ja. och lite jobbigt också, men i slutändan bra. Så.
Jag skulle gärna ta ett exempel till på det här med förträngning och förnekande. Att man kan också rationalisera saker och ting.
Just det.
Och nu präckade jag på dig att vara personlig, men nu kan jag gå till mig själv. Och då är det så här att flera i våran familj har ett ganska hetsigt humör och liksom ja, vi har haft alla de här djuren och vi har jobbat hårt allihopa. Och då var det så att när jag var stressad och trött efter jobbet, om man ska laga mat och ungarna ska iväg på sina grejer och så vidare, så hade jag nog idén om att nej, men vi är lite grann som när man har varit i Italien, man har varit i Medelhavsområdet. Ja, men de gapar och skriker lite grann på sina barn och varandra, och det kan väl vara livfullt och kul och sådär. Och så vid det här tillfället så var den ena av våra barn 5 år och den andra 4 år äldre. Och den äldre och jag, vi härjade tydligen, och så hade vi en molukkakadoa som skrek och så hade vi hundar som skällde. Och så lagade jag mat och så pågick det här oväsendet. Och då tänkte jag liksom att ja, det är livfullt och charmigt här hemma i vårt kök. Men då hade 5-åringen satt på en bandspelare, och sen alltid han hade lugnat sig så satt han på bandspelaren, och det jag fick höra då, den gången, Det lärde mig mer om mig själv än den här psykoanalysen i 12 år som jag gick till i Schweiz. Nämligen att jag lät som i en sån där gammal pilsnerfilm när de har någon furir som skriker på beväringarna. Alltså det var inte någon charmig italiensk, utan det var så fult så att jag blev bara matt och verkligen satte mig ner. Och så frågade jag min unge, kom du på det där och göra på det där viset? Och då sa han med sin lilla röst, ja jag tänkte att ni vet nog inte hur ni låter.
Nej, det var ju sant. Vilken klok liten femåring då.
Ja, och det är ungefär så jag tänker drömmen gör. Den sätter ibland på en bandspelare i din hjärnan och så får man se situationen i ett bildspråk som man kan ha glädje av.
Ja. Ja, alltså det här är ju jättespännande och intressant. Vi börjar närma oss slutet, Rigmor. Jag skulle bara vilja att vi tog upp en sån här försvarsmekanism till som jag känner igen också. Det är nämligen humor. För det vet jag finns också. Att man faktiskt, den kanske man glömmer ibland, att den är ganska välanvänd, tror jag, många gånger.
Den är väldigt väl. Man skojar bort all. Man kör den ironiska generationen, brukar man prata om.
Ja, precis.
Man är ironisk.
Det är min generation, kan man väl säga, och lite äldre.
Ja, är det inte det?
Ja.
Och då skapar man ett avstånd. Och sen så stänger man av, så man slipper känna och visa framförallt smärtan.
Mm.
Och ledsnet.
Ja.
Och ången. För då kan man göra något kul av det hela istället.
Mm.
Man använder egentligen humorn som en kreativ, något kreativt för att slippa vara sig själv.
Mm. Så trots att humor är någonting som är positivt roligt, så i det här sammanhanget så kan det faktiskt bli någonting som lindar in någonting i ett paket som man inte vill ta fram, eller hur?
Ja, just. Och det är ju inte det en sån här arketypisk bild av clownen som har det här målade leendet men som gråter bakom masken?
Ja, det är väldigt sant. Ja, Rigmor, känner vi oss färdiga för idag? Har vi svarat på våra lyssnares frågor, tror vi?
Ja, vi är garanterat inte färdiga, men vi kanske får sluta för idag.
Ja, men precis. Så ses vi, du och jag och våra lyssnare, nästa vecka. Tack för idag.
Tack och hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.